När folk pratar om avtalsvård så brukar jag ofta fråga, varför ska ni vårda avtalen? Och hur gör ni när ni vårdar dem? Är det inte bättre att tillämpa dem liksom, och försöka göra det så mycket som möjligt?
Välkomna till IP Samtalar.
Tack.
Idag med Valdemar Ljungman och Malin Petrén från Göteborgsredaktionen. Och med oss har vi Lars Arhed som är delägare på Lindahl och jobbar här i Göteborg.
Ja, det gör jag.
Och du jobbar med... Ja, du kan ju få berätta själv egentligen.
Ja, jag jobbar med projektstyrda leveranser kan man säga. Det betyder att det är leveranser av objekt som inte finns när man träffar avtalet. Och gemensamt är ju då att man börjar med någon slags servettskiss på någonting som man vill åstadkomma. Och sen så håller man på och fortsätter att specificera det in i avtalet. Och sen så har man liksom regler i avtalet för att man ska fortsätta att specificera. Och sen så kommer man till en punkt när det ska vara klart. Och då får man försöka jämföra de här kraven eller beskrivningarna av köpobjektet med det blev. Och de köprättsliga problem som då uppkommer är ju lite speciella, eftersom det bakom mellan så att säga kraven och resultatet ligger ett projekt. Och beroende då på hur man har reglerat de där samverkansreglerna så kan det bli risken för det som levereras falla ut på lite olika sätt.
Så det är framförallt avtalsrätt då och till viss del processrätt också, eller?
Processrätt kommer ju i den egentligen så handlar ju all juridik har ju någon typ av bas i processrätten på det viset att man måste ju, även om man gör ett avtal så tänker man lite baklänge, så tänker hur ett villkor till exempel som inte går att använda till någonting som sen kan aktualiseras i en domstol, det är ju ganska, det är ju verkligen tandlöst. Så då på det viset så blir det, om man inte har med domstolsperspektivet så är det ju lite svårt att förstå på djupet hur ett meningsfullt avtal ska vara uppbyggt.
Just det. Det här är ganska komplexa avtalskonstruktioner. Mm. Du har också skrivit en bok som vi har här som heter Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster. Hur kom du in på just det här området?
Mm. Jag tror att det var min, vad ska man säga, den personen som jag, Pelle Frisak, som var här på Lindahl tidigare, som var min, ska man säga, min mentor eller min väg in på Lindahl. Vi jobbade ju väldigt tätt ihop. Han hade den typen av klienter helt enkelt och just den här liksom meningen att som ofta dyker upp i en tvist, i en entreprenadtvist eller en tvist om ett IT-avtal, så dyker det upp en mening som är så här, för att liksom säga att någonting är fel så måste du veta vad som är rätt. Och för att veta vad som är rätt så måste du ha någon slags facit. Om man inte har något facit utan man bara har några allmänna önskemål i botten som ett krav på till exempel vad det här IT-systemet ska uppfylla för krav, så är det ju omöjligt att peka på vad som är fel och rätt, och då vet man ju egentligen inte vad det är man har beställt. Så att väldigt mycket av processen både när det gäller IT-rätt och när det gäller entreprenader, det handlar ju om att successivt tydliggöra, kanske inte så mycket entreprenader, för där är det finns det så mycket sån här, vad ska man säga, sån här branschstandard som finns i bakgrunden om man inte har bestämt något som täcker upp, va? Men i IT-rätten finns inte riktigt det. Det finns ingen som vet vad det betyder att man ska göra en integrationsplattform till exempel. Så att det man måste göra, det är liksom att ha en struktur för det som brukar kallas för successiv avtalsbindning. Att man har en modell för att successivt binda sig tills dess. Och ofta är det ju då så, om man jobbar på ett bra sätt med ett sånt avtal, att man har en ganska bred behovsbild eller kravbild i början, och sen så har man en mekanism som gör att man kan så att säga inte komma framåt om man inte på ett lojalt sätt successivt binder sig vid mer specificerade villkor. Och en sån mekanism måste ju vara gjord så att den både gynnar leverantören och beställaren. Det ska helt enkelt göra ont att vara illojal. Det ska göra ont att vägra bestämma någonting till fördel enbart för sig själv och på bekostnad av någon andra, eller tvärtom. Och det är den typen av mekanismer som, och att också delta i och kanske hjälpa till under genomförandet av sådana projekt som jag och Pelle jobbade mycket med då, som han lärde mig.
Och anledningen till att de här standardförfarandet för avtal inte riktigt finns där inom IT-avtalen, det är för att det är helt enkelt en mycket yngre del av juridiken, eller?
Ja.
Alltså på vilket sätt är entreprenadavtalen lika de här IT-upphandlingsavtalen?
De är lika därför att istället då, i entreprenadavtal då är det ju så att man enas om någon form av krav. Om det är en total entreprenad då, där man har ett projekteringsansvar och det är en kontraktspart bara, då är det ju då kan man ju i princip skriva att jag vill bygga en skola för 5000 elever och det ska vara på den här ytan, och sen kan man åka på semester och så kan man komma tillbaka och så ska det stå en skola, då ska den uppfylla alla regler och allting. Och det sättet man kollar det på då, det är att det kommer en besiktningsman på den här dagen då det ska vara klart, och så kollar han om det uppfyller de här kraven. Och gör det så är det godkänt, gör det inte det och det inte blir godkänt, då börjar ett förseningsvite ticka. Och då får entreprenören snabba på att göra de här åtgärderna som krävs för att det ska bli godkänt, och så utgår då ett visst förseningsvite kanske till när det blir godkänt. Och ungefär på samma sätt fungerar det då med ett IT-avtal, typ de mest vanliga när det gäller just leveranser av IT-system då, att man bestämmer först någonting i något som kallas specifikationer, avtalade krav eller någonting. Och sen så går det en lång tid då leverantören ska, så att säga, om det nu är att man anpassar en standardprodukt eller om det är att man bygger någonting från scratch, så kommer en dag när man ska vara klar, och då genomför man, då är det inte en besiktningsman som kommer, utan då överlämnar man den här programvaran för acceptanstest. Och då ska den uppfylla de här kraven som man har ställt upp. Och då är det på ett liknande sätt då, att om det inte liksom på ett väsentligt sätt avviker från vad man har kommit överens om, så ska det godkännas. Och det som är intressant då, det är ju liksom, vad är det egentligen som händer inne i den där projektperioden? Och både i entreprenader och i IT-projekt så finns det starka incitament för parterna att som inte var jätteöppna. Den som är för öppen kommer ju att, eller den som kommer att avslöja för mycket av sina egna behov och sådär, kommer att göra sig själv sårbar för att bli utnyttjad av den andra. Och den som är för sluten, den kommer inte att kunna förmedla den information som kan vara viktig för att den andra ska kunna bidra med maximalt värdeskapande prestationer. Så det är lite som den här metaforen, som att om man liksom till exempel ska förhandla om ett väldigt enkelt avtal, om du ska sälja din bil och du vet att jag kommer inte sälja den för under 7000 kronor, och sen så är det någon som ska köpa den här och den har tänkt att jag kommer inte att betala över 10000 kronor. Och sen så håller ni på och schackra fram och tillbaka och går runt och sparkar på däcken och herregud och sådär. Och så blir det 8000 kronor. Då kommer du att få mer än vad du har tänkt, och den andra personen kommer att få betala mer. Båda har liksom vunnit 1000 kronor kan man säga. Och det här bygger då på att ni egentligen inte avslöjar någonting om era behov. Men om man tänker sig en metafor som är att det är två stycken, och så kommer det på en öde ö så kommer det landflytandes 6 stycken apelsiner, och så har man en liknande förhandling då kommer ju den att sluta med att båda får, den ena får 3 och den andra får 3. Men om man var öppen och berättade vad man skulle ha apelsinerna till, då skulle den ena få 6 skal, för den ska ju nämligen göra marmelad, och den andra får 6 fruktkött, för den ska ju göra juice. Och då har ju de liksom bidragit med en lagom stor öppenhet, för att den här det här liksom, man ska kunna tillföra varandra det här värdet då. Och det är precis på samma sätt i den här typen av projektstyrda leveranser. Man måste på något sätt skapa avtalsmekanismer som gör att man tvingas hela tiden fatta beslut som både genererar värde för en själv och för den andra, och att man avstår från att fatta beslut som bara genererar värde för en själv på den andras bekostnad. Och det är inte... Det är inte, liksom, går inte bara att säga exakt hur man ska göra det. I entreprenadvärlden så har ju de standardvillkoren, de här så kallade AB, ABT, alla de här. Där är ju liksom parterna, partsförhandlare, de har ju funnits så länge som helst. Och de har ju grävt ner sig ganska mycket i en sorts skyttegravssituation där varje skyddsregel som den ena sidan, som entreprenörerna kommer med, kommer då liksom beställarna med en ny skyddsregel, och så kompenseras och ändå så är det jättemycket tvister kring, har man verkligen beställt de där ändrings- och tilläggsarbeten, eller ska det här ingå i det fasta skopet och sådär. Och skälet till det är ju att det kräver att man kan inte bara skriva avtal och så låta dem ligga i lådan och så kommer de uppflygandes när det är dags och sanktionerar sig själv, utan det krävs ju, man måste ju använda sig av villkoren aktivt under det är det de här, så att ju fler såna där villkor de kommer på, de här som håller på att ta fram AB, ju svårare blir det för de som jobbar med entreprenaden att komma ihåg och använda alla de här reglerna. Jag såg någon powerpoint här i våran know-how-bank där det stod att man, vad var det stod? Det stod ungefär så här att så här stod det, som en ska man komma ihåg någonting av den här kursen, stod det, var en kurs i entreprenadrätt, så är det prata ofta med motparten om konflikter och skriva upp allting. En projektledare för en kommun som driver ett entreprenadprojekt måste ha den integriteten och veta att jag tänker inte blåsa den andra, men jag tänker inte tillåta mig själv att bli blåst heller.
Men så är det någon slags dynamisk optimering egentligen av både tjänsten och avtalsvillkoren. Men jag tänker mig att det också blir intressant i ett ganska rörligt IT-landskap där mycket händer under... För nu vet inte jag hur länge de här processerna pågår, men jag tänker mig att det är ganska lång tid.
Många år.
Precis, under den tiden hinner det ju hända mycket också i teknikutvecklingen. Utvecklas kraven på produkten också utifrån teknikutvecklingen? Eller?
Det finns, i IT så finns det egentligen bara 2 avtal. Och det kan man ju tänka, om man vill tänka på det som entreprenad, att först är det massa människor som har blåa hattar på sig, och de kommer med ritningar och så uppför de en byggnad. När den är klar så går de därifrån, och så kommer det massa människor med röda hattar och så förvaltar de den här och byter lampor och ser till att vidareutveckla om det liksom behövs bytas tak, och efter 20 år så visar det sig att det är sådana här miljonprograms dåliga väggar som är för lyhört, och då måste man kanske bygga på så det blir, och så vidare. Och en dag så är det dags att riva huset kanske. Man kan faktiskt säga att sen finns det också då liksom hyresavtalen eller vad man ska säga som ingår där. Men om man säger att avtalsrätten inom IT, det är antingen det som kallas utvecklingsuppdrag eller utvecklingsavtal. Och då är det ju att man har en sorts ritning eller en beskrivning eller någonting, och så slutar det med någonting som man lämnar över till beställaren, som nu är det din det här. Och sen kommer någon att förvalta det här. Och om det är till exempel det man kallar för moln, då är det ofta att de två sitter ihop. Om det inte är oerhört enkla tjänster så är det ju ofta så att man gör liksom lite anpassningar av en standardprodukt i ett liksom utvecklingsskede, och sen så tas det här i drift och börjar användas i produktion, och det är någon som avhjälper fel om det uppkommer, och som supporterar och säger om man har glömt att sätta i sladden eller om man, alltså. Så, och det är de här två delarna. Men då, den ena, den här, och varför de är uppdelade så, eller varför jag tycker det är bra att tänka uppdelat på dem, det är för att den första delen, utvecklingsavtal, det är ett slags ansvar. Och det är ju ansvaret, det köprättsliga ansvaret som allting siktar mot, den här när man ska jämföra kartan med verkligheten när man står där långt fram. Att allting går ju liksom ut på att bygga en karta som är användbar för att kunna jämföra då. Och då blir det ju väldigt mycket förändringar under resans gång. Det sades för några år sedan i alla fall att 70% av de funktionaliteter som man beställer används aldrig. Och det är förmodligen lika mycket som man önskar att man hade beställt. Och genom att ha ett dynamiskt arbetssätt där man kan lägga till och ta bort saker utan att det hela tiden leder till att den ena blir blåst. Mm. Utan att det faktiskt man gör, då kan man ju få en produkt som kanske ser ganska annorlunda ut mot vad man hade tänkt sig, men som är mycket bättre. Det andra ansvaret när man väl börjar förvalta, det är ju det som brukar kallas för SLA, alltså servicenivåer. Och det är också som, samma som är i fastighets, alltså att antingen så kan man avtala om att man ska gå igenom huset och byta lampor en gång i månaden, eller så ska man säga att om en lampa har slocknat så får det inte dröja längre än 3 timmar innan det sitter en ny lampa där. Och så liksom har man viten som löper utifrån hur väl man uppfyller de här servicenivåerna. Och det i, när det gäller IT så är ju det då tillgänglighet till exempel.
Men apropå det här med parternas förväntningar i avtalen och egentligen vad som är en informationsasymmetri då, om den är avsiktlig eller inte mellan parterna. Så det som har varit mycket, framförallt med IT-avtal på sistone, både avseende då kommunala uppköp av olika liksom, arbetsverktyg, skolverktyg. Jag tänker också på Arbetsförmedlingens hemsida som kostade 100 mille och ändå inte fungerade. Liksom, har det att göra med att IT då avtalsstrukturen är så pass mycket yngre, eller är det helt enkelt så att det här är så komplexa system så att liksom, det offentliga här kommer aldrig att få riktig koll på hur de ska agera som beställare?
Jag hoppas att de kommer att få koll på det. Men de måste förstå att de är civilrättsliga subjekt. De är inte, när de håller på att jobba med ett IT-avtal så är de inte i första hand tjänstemän som sysslar med myndighetsutövning i en förvaltningsrättslig liksom sån här lite miljö där man kan gå in i efterhand och tala om vad som gäller, utan då är man bunden, och det är därför det också är väldigt viktigt att vara noggrann som myndighet så man inte hamnar i att betala liksom sjukt mycket pengar för en potatis liksom, för man blir ju bunden vid villkoren. Det är en första liksom, det löser många myndigheter genom att bara ha massa konsulter, och konsulterna har inga incitament egentligen, alltså de får inga, det är inte som Uber att man får mer eller mindre poäng om man det går bättre eller sämre, utan de kommer ändå få nya uppdrag, kan alltid skylla på någon annan och sådär. Men det som är det viktiga, det är ju att de förstår, om jag är en förälder till mina barn och så har vi bestämt att de bara får äta godis på lördag. Om de då sitter och äter godis på onsdag och jag inte säger till om det, eller liksom har någon sorts system för hur man ska hantera det och säga vi har ju kommit överens om det här är inte okej. Okay. Och kanske också en samarbetsmodell som gör att det inte blir ohållbart, att jag struntar inte i det och bara låter dem göra vad de vill och tänker så här, ja, ni får göra som ni vill, det är era liv. Eller, och jag gör inte heller så att jag liksom låter dem få så här, bli inlåsta i sitt rum i en vecka för en sån, utan jag har ett rimligt sätt att visa mitt, att man har överträtt en gräns. Och jag kanske också har det kanske också finns ett utrymme för dem att göra detsamma med mig om jag överträder en gräns, och det är ju liksom ett samspel där man förvaltar en överenskommelse, och den kräver en sorts aktivitet hela tiden, och det är det som myndigheter inte riktigt förstår, att de, för det första måste de ju veta då om det är godis på lördagar eller inte, och det är ju många som, alltså jag lovar er, om ni går ut och frågar så är det många min tjänstemän som säger som pratar om så här, ja jag vet inte, det är ju inte jag som har skrivit avtalet, ungefär som att det är en någon sorts metafysisk artefakt som existerar av sig själv. Och de måste väl ändå veta om man ska få äta godis eller inte. Liksom. Det är väldigt konstigt att inte veta det. Och de måste också, de kan inte, de pratar väldigt ofta om så här, nu har leverantören sagt att vi måste träffas och tolka avtalet. Alltså tolka avtalet kan bara en domstol göra eller en skiljenämnd. De kan säga vad man har kommit överens om och så kan någon annan säga att nej, vi har kommit överens om det här, så kan man ha olika uppfattning. Mm. Och löser man inte det genom att bara säga fan vi skiter i det, vi gör någonting mitt emellan, så får någon annan komma in. Och det är ju det som är liksom hela idén med att man har att det finns ett av rättsordningen skyddat intresse att upprätthålla avtal. Att man då kan säga, nu tycker jag att det är så här. Ja, fast vi tycker att det är så här. Varsågod, tredjepart. Istället för att liksom skapa en vendetta så låter man en tredjepart avgöra det. Men då måste man ju veta vad det är man har kommit överens om. Och då kan man inte överlåta den frågan åt någon annan. Eller just det, när folk pratar om avtalsvård, så brukar jag ofta fråga, varför ska ni vårda avtalen? Och hur gör ni när ni vårdar dem? Är det inte bättre att tillämpa dem liksom, och försöka göra det så mycket som möjligt? Mm. Jag menar, om man har ett äktenskap och tänker att vi håller tyst om allting som är problem, så kommer man, när det är dags för skilsmässa, att få jävligt svårt att backa.
Och då har man inte vårdat det?
Nej, precis. Den vården man har gett det äktenskapet, det är liksom väldigt kontraproduktivt. För man har inte varit aktiv.
Men där är ju ansvarsbiten, så att säga, i att då man säger myndigheter, nu talar vi helt generellt här.
Mm.
Men myndigheter som avtalspart har ett ansvar för att se till att liksom både de uppfyller sin del av avtalet och att motparten uppfyller sin del. Men finns det också då ett informationsövertag i fråga om juridisk spetskompetens?
Jag tycker inte att det är någon slags, jag har bara varit med i väldigt få tillfällen när man känner att det är någon jäkligt vass jurist i bakgrunden som håller på och grejer. Men det handlar väldigt mycket om, jag menar, om man inte förstår det själv, då spelar det ingen roll om man har någon juridisk spetskompetens. Och dessutom är juristens uppgift att förklara, affärsjuristens uppgift är att hjälpa klienten att göra bra affärer. Och det kan ju innebära att spara pengar eller tjäna pengar. Det måste kunna, om man är affärsjurist så finns det en affär och då måste man kunna stämpla in det man gör någonstans i bokföringen. Det kan inte vara så att man håller på och geggar och sen så finns inte det någon adekvat liksom koppling till hur det går i böckerna. Och i det här fallet då så kan man konstatera att om man inte förstår, om man har projektledare eller människor som ska genomföra som inte förstår avtalet och att det är någon annan som upphandlar, det är någon som har skrivit avtalet, någon som har hoppat med upphandlingen som ofta säger jag har fått det här i knät, och så en tredje då som ska vårda det, och det är ofta en sån här tillkommande uppgift, ungefär som personuppgift, biträdes någonting som ingen vet vad det är liksom. Och sen så är det slutligen någon som är projektledare och som ofta gör så gott de kan, men många gånger, om det är till exempel ett, låt säga att det är ett just funktionsansvar, då ska man ju lägga sig i ganska lite. Alltså varje gång man lägger sig i så får man ju ansvar.
Mm.
Om man har en total entreprenör så säger man, förresten, den där skolan ni ska bygga, den ska vara svart. Då har man ju, om det då blir att, ja vi har byggt allting men den där svarta färgen gjorde att det blir jättevarmt, ja. Så det var dåligt exempel. Men allting man lägger sig i och specificerar, då inskränker man ju funktionsansvaret.
Mm.
Brukar kalla det för taxitricket. Som medelåldersman är man ju utsatt för det väldigt starkt. Och det är ju något som, om man är i London till exempel, så är det ju aldrig någon som taxichaufför som liksom frågar hur man ska köra, utan det är ju deras fackmannamässiga kunskap. Vilket innebär att man i princip skulle kunna, om man kommer för sent på grund av en kö som de borde ha känt till, så kunde man säga att ni har brustit er fackmannamässighet, jag vill ha pengarna tillbaka och skadestånd. Det borde man kunna göra i princip. Om man däremot då har gått på taxitricket som är så här, ska vi köra Johanneberg eller ska vi åka över leden? Och då stimulera min känsla av att jag inte är någon riktig man om inte jag kan svara på det. Och så svarar jag, det är klart vi tar leden. Och sen är det en sån kö där, då har jag inskränkt funktionsansvaret. Ja. Då får jag stå där och då säger de, ja det var du som sa att vi skulle köra det här. Och det är ju någonting som Man måste vara väldigt försiktig med som beställare. Det förstår ju ofta inte de som är fyra led från avtalet. De fattar ju inte det, att de ska hålla käften och istället ställa frågor och säga, hur tycker du vi borde göra? Du är ju proffs på det här, och vad är det bästa sättet? Och vilka olika alternativ finns det? Och vad skulle vi båda tjäna mest på? Och ställa sådana frågor istället för att liksom hålla på och göra massa listor och skriva, nu är det här och det här som ska göras och skicka. Till slut har ju liksom leverantören inget ansvar alls. Det är många sådana tvister där man går in i, där man hittar projektledare som har totalt sönderspecificerat projektet. Det är bara att säga så här, det är bara att betala. Ni har inte en chans i det här. Den här projektledaren har, ja men vadå, vi har ju gjort allt vi har kunnat. Ja, exakt. Ni borde inte ha gjort något. Ni borde ha haft någon lagom smart affärsmässig person som gick omkring och var nyfiken och sa, ja men kommer det här att funka för skolan nu då? Bara ställa sådana frågor hela tiden.
Är det den här liksom... Jag vet inte vad du kallade det, men att man liksom håller tillbaka och bjuder till den balansen liksom. Är det du pratar om, eller är det någonting
att man håller tillbaka? Det är väl mer en attityd,
okay.
Alltså att man, det är väl lite så här spelteoretiskt att om man ska ju alltid man måste alltid som avtalspart, men det är ett så här generellt, man måste alltid som människa och avtalspart, så måste man alltid markera mot oschyssta beteenden och belöna goda beteenden. Man måste alltid börja med, man måste alltid öppna med ett erbjudande. Om jag kommer hem och vi har spädbarn liksom, och jag börjar och säga, nu vill jag sova, sen får du sova, det kommer inte att bli bra. Utan det är mycket bättre att även om man är trött, börja med att säga, är du trött? Så kan jag ta hand om. Och sen så, och får man då en liksom icke-samarbetsmässig respons, så måste man ju markera mot det och sen så kommer man med en ny. Alltså det är så en väl fungerande dynamik. Jag brukar ta ett exempel så här när jag försöker förklara hur naturligt det är när jag pratar med myndigheter. Brukar jag säga så här, har ni tänkt att ni skulle gå på så här förbi skolgården? Och så ser ni ert barn att ni har visserligen tänkt att er lilla dotter, att hon är liksom lite blyg och så här, att hon inte har så mycket kompisar, men ni visste inte att hon var det ni plötsligt inser när ni ser att hon är liksom riktigt utnyttjad. Att det står så här tuffa tjejer och att de har sagt åt henne att hon ska köpa något för sina egna pengar, och sen så gör hon det och så tar de sakerna och att hon bara köper det liksom. Och att så har det varit jättelänge, och att det är det här. När den liksom kalla känslan i magen kommer av det här som man upplever, och bara fattar att hon har blivit utnyttjad och håller på att bli den där personen som alltid kommer att vara det, då kommer ni att bestämma er inom er någonstans att prata med henne. Ni kommer kanske att trösta henne, men någon gång kommer ni att säga, du får inte låta dig själv bli utnyttjad, du får inte det, du måste säga ifrån. Alltså det finns ingen förälder som inte skulle göra det. Och den spalten som är däremellan, att inte låta sig utnyttjas men att heller inte utnyttja någon annan, och att jobba, att vara dynamisk i det, att alltid markera mot någonting som kränker mina kontraktsintressen men alltid erbjuda någonting som gör någonting bra för oss båda, det är det enda sättet att förmedla det som kallas för samarbete utan att man har en metakognition om det. Och det är det som visas i spelteori också. Ni kanske har hört talas om prisoners dilemma, och då finns det ju prisoners dilemma som är en gång, och då tjänar man på kanske att blåsa varandra. Men om det är repeated game, framförallt när det är infinitive game, alltså man vet inte när det slutar, så finns det bara ett sätt att vinna på, och det är alltid börja med en samförståndslösning, bestraffa dåligt beteende, komma med en ny hela tiden. Det är en attityd som man måste ha. Men för att ha den i de här sammanhangen, så måste man ju veta vad det är man har kommit överens om. Man måste veta när man blir trampad på. Man kan inte bara gå som en allmän tjänsteman och tänka att ja, nej, men som anställda på kommunen så har man ju, man vet ju hur det borde göras, men det är ju aldrig någon som lyssnar på mig. Det är ingen liksom användbar överenskommelse.
Men där är ju ett allmänt problem i offentlig förvaltning.
Kan vara.
Det kan vara. Men det är väl i tillvaratagandet av det här offentliga intresset där det allmänna som avtalspart, om vi pratar om ansvarsbiten nu, potentiellt kan brista. Och en grej som har varit uppe då, till exempel när det kommer ut saker om att de här avtalen har slutits på ett visst sätt eller att man har agerat fel, är ju idén om tjänstemannansvar. Är det någonting som du ser som en liksom möjlig framkomlig väg i sådana fall, för att till exempel jämna ut ojämlikheten mellan de här avtalsparterna?
Ja, det kan inte jag svara på, men jag vet att om man ska säga allmänt, så vet jag att beteendeförändringar brukar ske genom olika former av socialt kapital som liksom, och det du pratar om här, det är ju ett spelorienterat socialt kapital, det vill säga att man stiftar lagar som gör att det straffar sig och inte tar ansvar. Ett annat sätt är ju att det kulturbetingade sociala kapitalet som finns till exempel på New York-börsen, som är extremt osäker och jättedålig på alla sätt, men det är så stark kultur kopplat till det, så ändå, folk har ändå förtroende för det. Liksom,
men jag tänker
och där handlar det ju om, och i så fall om man tänker på den delen, så handlar det ju mer om i så fall att uppifrån renodla myndighetens uppgift, och det finns liksom goda och bra, alltså dåliga och bra exempel. Och jag tycker just Skattemyndigheten är ett väldigt bra exempel på liksom hur de har haft ett ganska yvigt och lite så här politiskt sunkigt uppdrag där det fanns väldigt många tjänstemän, och det bodde i vägen att de var liksom lite som poliser som skulle jaga folk, som presumtionen var att folk ville göra fel, och andra hade lite mer sån här klassisk, nej men vi har bara vår uppgift liksom, jag har mitt uppdrag här. Men just på grund av att de började rensa i det där och började liksom strömlinjeform och tänka på lite vetenskapligt på sin egen uppgift, varför skulle folk inte vilja göra rätt, alltså är det klart att det finns brottslingar, det är för. Och det är klart också att det finns när det är så svåra saker som att man ska ge pengar till staten. Det är väl klart att alla skulle vilja ge lite mindre och så vidare. Men utgångspunkten måste ändå vara att alla vill. Och om vi har det som utgångspunkt, och så gör vi så att allting vi överhuvudtaget gör, varenda papper, varenda beslut, varenda liksom anställning vi gör, allting ska utformas utifrån den. Då får man ett beteende där liksom på en sorts management organisatorisk nivå, där det här goda sättet och också får en liksom en kulturell kontext där det skulle vara ganska sunkigt att inte ha det beteendet. Så att om man ska stifta lagar om det, eller om man ska försöka, jag tror att man kan vinna mycket på att börja lite grann i ledningen och se till att det är människor som leder de offentliga organen som har en tydlig förståelse för att vad deras uppgift är, att de inte i för stor utsträckning smickras av möjligheterna att i den här new public management andan hålla på och mäta saker och försöka vara som andra företag. Det är klart att man måste kunna mäta saker, men när man ser de här olika kopiorna och mätbarheterna som myndigheterna ägnar sig åt, så känns det ju som att det är i alltså väldigt många fall en lekstuga, att de gör det som någonting som är helt vid sidan och när man frågar sig på vilket sätt är det här bra, på vilket sätt skapar det här mervärde, så kan de inte svara på det, och de tycker nästan att man är ohyfsad som säger att du måste kunna svara på det.
Jag tänker också att något som vi har berört och som kommer in i den här frågan också är skillnaden mellan civilrätt och
förvaltningsrätt,
precis som reglerar offentlig upphandling. Mm. Och det tänker jag också är intressant i fråga om de här rörliga avtalen som du pratar om, som är utsträckta då eller som förändrats över tid. För att traditionellt i offentlig upphandling så förstår jag det i alla fall som att man har en tydliga skallkrav för att det här ska den här tjänsten leva upp till. Och att man därifrån väljer ut kandidater. Men hur gör man liksom innan själva avtalet? För nu har vi pratat om vad som händer under avtalet. Men innan avtalet, när du väljer ut vilket bolag som ska få leverera tjänsten då. Hur förhåller man sig då till de här... hur utformar man kraven för vad som får... Ja. Det skiljer sig ju också mellan då offentlig upphandling eller förvaltningsrätt då och civilrätt.
Nej, det gör ju inte det egentligen. Alltså offentlig upphandling, det faller ju inom förvaltningsrätten i den meningen att det är förvaltningsrätten man går till om man ska överpröva någonting. Men när jag gick i nian och lärde mig ekonomi, då hade vi i Sverige blandekonomi. Och det var... den bästa av världar liksom, fick man reda på då. För det fanns ju liksom två olika ekonomier. Det fanns planekonomi och så fanns det marknadsekonomi. De var lika bra fast på olika sätt. Planekonomi, då bestämde staten allting, vad man skulle ha för fabrikerna skulle göra och allting så. Och i marknadsekonomin då var det liksom fritt spelrum. Det var Vilda Västern och den starkares. Och vi hade då det bästa, det var en planekonomi med marknadsekonomiska inslag, blandekonomi. Och när man behövde ändra liksom några förhållanden på marknaden, så då var det Carl Lidbom som dök upp och skapade en lag liksom, så att man ställde saker till rätta. Och som, alltså, det, på den tiden så fanns det ju liksom inte alls så många såna här affärsjuridiska byråer som det finns idag. Utan människor och företag förutsattes kunna agera enligt de liksom reglerna som staten hade ställt upp och sådär. Sen gick vi med i EU och jättemycket förändrades på jättekort tid. Och äganderätten blev en mänsklig rättighet som blev en integrerad del av vår grundlag och så vidare. Och idag så ser ju samhället ut på ett helt annat sätt. Och en av de regler som, eller en av det paket med regler som kom med EU, det är ju regler som man måste ha i en marknadsekonomi, och det är ju konkurrensrätt. Mm. Konkurrensrätten är det mest hardcore som finns. Det är det minst förvaltnings liksom betongdammiga som finns. Det är de absolut, med konkurrensrätten så kommer de här fruktansvärda höga straffavgifterna in. De finns ju bara på områden där det kan gå riktigt åt helvete. Nu kanske ni har uppmärksammat att GDPR är en sån. Man har upptäckt att liksom handeln, den inre handeln, den funkar så länge det gäller saker, men när det gäller på internet så är transaktionskostnaden, bristen på tillit, så stor. Och då har man liksom gått från att ha det här som något litet direktiv som man ska implementera själv till en förordning som alla ska, och så har man liksom växlat upp. Så nu är det ju upphandlingsskadeavgift, konkurrensskadeavgift och de här straffavgifterna som är för brott mot GDPR. Det är ju de som liksom höjer sig ovanför allting. Det är ju de som påminner om de här lagarna i USA som finns, du vet, när någon som bryter mot de här marknadsrättsliga spelreglerna, de får sitta i 10 gånger 2000 år i fängelse och sånt. Men det är ju så. Det är fruktansvärt hårda. Och det är liksom en helt annan nivå på dem. Och så är det, upphandlingsrätten är en del av marknadsspel. Det är inte några sådana här förvaltnings-, myndighetsutövningsliknande regler, utan det är ju liksom en procedur, bestämmelser som är till för att de här avtalen som man upphandlar, att de ska upphandlas i konkurrens, det vill säga att alla ska få lika chans, att det ska vara transparent och lika behandlande och allt det här. Men så fort tilldelningsbeslutet har vunnit laga kraft så slutar ju det att vara någonting. Och då frågar du om det här med skallkrav och sånt. Ja, alltså det finns ju ett antal olika typer av krav i upphandlingssammanhang. Det första är ju liksom obligatoriska krav. Och det är ju obligatoriska krav på leverantören. Man behöver inte ställa några obligatoriska krav på leverantören. Man kan bara det finns de här kraven som man måste ställa, som har att göra med uteslutningskraven, heter de obligatoriska uteslutningskraven. Men i övrigt behöver man egentligen inte ställa några obligatoriska krav på själva leverantören. Men det man gör är ofta på ekonomisk alltså finansiell kapacitet. Och sen så måste man ha man brukar så här, yrkesmässigt, om man klarar av det och lite så. Men det, när man väl har utvärderat det, även om det är ett öppet förfarande där man inte ser att det är olika steg, så är det där ett första steg. Och har man då tittar man ju på de obligatoriska kraven på upphandlingsföremålet. Och det är ju inte heller säkert att man har några. Många gånger så behöver man inget annat än att kryssa i en ruta som där det står att eller inte ens kryssa i det, utan i och med att du skickar in anbudet så åtar du dig, så accepterar du fullt ut alla bestämmelser i avtalet, underliggande avtalet, och de krav på upphandlingsföremålet, om det är ett IT, som står där. Det kanske bara är det. Det kanske inte finns några fler. Men ibland så har man då obligatoriska krav. De obligatoriska kraven brukar ofta handla om så kallade designrestriktioner. Alltså att man beskriver hur den här förutsättningarna för leveransen ska se ut. Sen kan det också vara så att om man vill, du sa skolsystem, upphandlar man ett skolsystem, då vill man inte gå ut med den och sitta och utvärdera 3000 olika såna apptillverkare som säger att de kan klara det här, utan då måste man, då kan man ställa upp vissa obligatoriska krav att man ska ha, att man ska uppfylla någonting vid tidpunkten för upphandlingen, och då ska man demonstrera det. Och när man demonstrerar det så måste man ju demonstrera det på samma sätt. Det kan inte vara så här kommer det att se ut sen när vi blir klara. Utan då får det ju vara i så fall att vi har en fungerande version av det här. Och så får man se den driftad live. Och då kan det vara liksom, det är en risk att göra det. Därför att det kanske bara finns en som har det. Så att det där med obligatoriska krav, eller skallkrav som du kallar det för, det är varken något som man liksom måste hålla på med jättemycket. Eller något som är särskilt användbart och överanvända. Däremot så finns det ju, måste man ha tilldelningskriterier. Alltså om man inte bara vill utvärdera pris så måste man också utvärdera kvalitet. Och när man utvärderar kvalitet så är ju egentligen det enda som skiljer om du har, du nämnde Arbetsförmedlingen, hemsida som kostar
100 miljoner.
Ja, jag tror att den kostar mycket mer om vi tänker på om man går tillbaka. Jag tror att det fanns ett implementationsprojekt för länge sedan som kostade 1 miljard på där och aldrig ens blev någonting.
Mm.
Och det har funnits på Rikspolisstyrelsen, det har funnits på Bolagsverket, det finns på lite olika. Om man säger då att det på Försäkringskassan var precis samma leverantör som hade precis samma alltså samma system och sa att de skulle göra samma sak, fast i det ena fallet så kostade det 1 miljard och blev aldrig av, och i det andra fallet så kostar det halva priset och blir klar på halva tiden och blir mycket bättre. Vad är det som skiljer de här två åt? Det är ju inte systemet, det är ingenting som går att se på vid... alltså det är ju samma med entreprenad, du kan ju inte titta på hela huset och sen så montera tillbaka och säga så här: ja, nu har vi tittat på det, nu monterar vi upp det en gång till. Utan man kan ju bara lita på vad de som lämnar anbudet säger. Och då är ju egentligen det enda som man kan utvärdera som egentligen är meningsfullt, det är ju leverantörens förmåga att uppfylla sina avtalsförpliktelser i enlighet med de villkor som finns för att nå de avtalade kraven i tid till rätt pris. Och hur skulle man kunna utvärdera det? Jo, då får man nog försöka utvärdera deras förklaring av hur de ska göra det. Och så kan man kräva, och då kan man ju göra det i ett så kallat förhandlat förfarande. Det vill säga att man frågar efter olika, hur ska, liksom helt enkelt, hur ska du arbeta? Enligt vilka processer och rutiner ska du använda för att uppnå ett visst avtalsvillkor, att leverera i tid eller att de här kraven eller så. Och sen så ber man om en förklaring, och sen så i det här förhandlade förfarandet så säger man att jag förstår inte den här länken här. Du säger att vi har jättemycket bra HR och lalala, men på vilket sätt ska det leda? Om jag ska vara ärlig, jag kan faktiskt inte läsa ut det av det här. Och ja, men vadå, vi har ju sådana processer och, ja, men kan du inte beskriva vad de är? Jo, men vi kör enligt ISO. Ja, men ISO är ju för det första, säger bara att man ska ha processer och rutiner och föreslår inga processer och rutiner själv. Men om de hade gjort det så vill jag ändå att ni väljer ut och säger med vilka, för att det här blir ju bindande för er sen. Som så att så här lovar vi att jobba, så att om ett visst avtalskrav inte skulle upprätthållas då kan vi gå in och titta och så ser vi att ni har inte jobbat på det sättet som ni har lovat. Och då är det ett allvarligt avtalsbrott. Okej då, så kommer de tillbaka och så förnyat anbud igen och förnyat anbud. Och till slut så är det och så vill man komma in med ett slutligt anbud, och då tittar man och kanske det är 3 sådana här olika eller 4 sådana här olika processer som man har bett om att de ska förklara hur de ska uppnå, och som är kopplade direkt till avtalet, inte till någonting abstrakt, utan som är, och att man då har tydliga kriterier för vad som är godtagbart. Det är just det här med att det ska vara en logisk kedja av moment med orsak och verkan, och om det inte är det så är det inte trovärdigt. Så bedömer man det, och då kommer man att få en avtalspart. Man märker för det första direkt vilka som hänger på det här och vilka som försöker. Jag har haft många sådana här förhandlingar, och det är alltid lika roligt när det bara stannar upp i rummet och de säger så här: alltså, menar ni att vi ska förklara hur vi ska göra så att det blir på riktigt? Alltså? Okej. Fan, vi får åka hem, vi får hämta Helena istället från Norrland. Det inte funkar. Alltså bara, det blir en helt annan attityd. Så här. Och sen så kommer ett anbud där de faktiskt förklarar det, och då kan de få de poängen, och då kan man också hålla dem ansvariga för det. Och då är de som är med hos myndigheten kan också vara väldigt närvarande och förstå vad det faktiskt är man har kommit överens om och vad de har lovat och vad man själv har lovat och så vidare. Och de riktigt bra anbudsgivarna, de börjar också ställa vissa krav tillbaka liksom. Sammanfattningsvis så kan man säga så här: det där med skallkrav är inte något att vara rädd för, och det är ganska onödigt, och ju mer skallkrav man ställer upp ju lättare blir det att man råkar diskvalificera någon av misstag, och dessutom så går det aldrig att utvärdera någonting som inte finns. Det finns jättemycket rättsfall på det som säger att när man har krävt att, att man, systemet ska kunna det här och det här, och så kan man skriva ja på det, och så, då ska man också kunna visa att det kan det, och har man då bara en PowerPoint som säger att den kommer att kunna det sen, så uppfyller man inte det, och då måste man förkasta det anbudet. Så att det är väldigt riskabelt att hålla på med det där.
Jag tänkte om vi ska vända tillbaka lite och göra det lite mer personligt, så tycker jag att det är rätt intressant, som kände det lite innan. Du kom in på juristbanan ganska sent. Och var innan dess mer inriktad på konst, kan man säga, scenkonst. När läste du juridik?
Jag slutade 2005 i alla fall, för då började jag här. Så det betyder väl att det började 2001 kanske, 2001.
Och innan dess var du skådespelare och teaterregissör?
Ja, precis. Jag är utbildad på Malmö scenskola. Där började jag 1989, och så höll jag på med teater här, och var, spelade teater en del på Göteborgs stadsteater, och sen så var jag teaterchef på Angered teater under några år sådär. Och sen som av en händelse fick jag en stark inbjudelse att klippa mig och skaffa mig ett jobb. Det kan ha att göra med min pappa gjorde exakt samma sak vid den tidpunkten, har vi kommit på efteråt. Han var pressfotograf. Och precis samma, så bara kände han, nej, jag måste ha en akademisk utbildning. Så han gjorde också det. Men sen när han gick i pension, sen har han jobbat ännu längre faktiskt efter pensionen, i över 20 år som fotograf, än vad han gjorde faktiskt innan han bytte. Så att det är lite... Så blev det. Och det vet jag också, just jag berättade om Pelle Frisak som var här. Han är också lite av, vi gjorde faktiskt en pjäs ihop, han och några två andra från Handels herrar, då jag var liksom var reamaturiserad, som man säger i golfvärlden, och då regisserade de och gjorde det här. Men jag vet att jag och Pelle pratar mycket om då att det här med liksom projektstyrda leveranser och teater är faktiskt ganska likt. Det som är lite speciellt, det är ju att det väldigt, väldigt sällan blir uppskjutna premiärer, men det blir väldigt ofta försenade leveranser. Och det har jag funderat mycket på varför det är så. Och det tror jag har mycket att göra med att, för det är ju samma sak, man börjar ju med någon sorts totalt vitt papper och på en kollationering, och alla sitter och den som ska göra kostymerna kommer med lite liksom pälsbitar och kanske ett urklipp från Damernas värld och sen en plåtbit och säger lite så här har jag tänkt. Och det är ingen som reagerar på det. Jag tycker det är jobbiga krav liksom. Alla vet att det kommer att vara kristallklart när det är premiär. Så hur kan man jobba utifrån sådana? Och det tror jag har att göra med att det är så otroligt mycket inom just teaterteknik som är, alltså skådespelarteknik och teaterteknik, alltså där man har överenskomna processregler. Alltså allt det här som jag pratade om, att det finns så att säga väldigt mycket reglerat i vem som ska göra vad och i vilken ordning och vem som får bestämma över vad. Och det blir direkt väldigt konstigt om någon diva skådespelare börjar liksom bestämma över andra skådespelare. Jag vill att du står lite mer till vänster för jag ser bättre ut i den här vinkeln. Så här, då blir det direkt liksom, det är så här no-no. Och känsligheten för att man överskrider de där processreglerna, alltså hur vi jobbar ihop, är mycket, mycket, mycket mer finkalibrerade. Så att, och därför är man inte särskilt rädd för att det inte ska bli, det är ingen som är rädd för att det inte ska bli ett resultat. Det kan vara människor som är hur neurotiska som helst och har hur mycket kontrollbehov som helst. Men om du frågar dem på kollationeringen, vad fan håller ni på med? Ni sitter med en text. Det står ingenting om vad ni ska gå, vad ni ska göra. Och det är någon scenograf som bara har med sig någon gammal liksom, gummideck in här och säger att personen känner att det ska vara lite liksom, bilmiljö. Och lite, jag tänker lite Monza 73, lite Ronnie Pettersson. Och så liksom bara, okej. Och så kör man på det och det blir svinbra eller skitdåligt, men det blir alla fall tydligt vad det är. Och det blir premiär och det blir på det datum det ska vara. När ridån går upp, då har man gått från en servettteckning till någonting som är färdigt. Och det har inte varit några inget stort hot liksom. Och det är nog för att det är så väldigt, väldigt utarbetat kring de här teknikerna. Alltså hur man kommunicerar med varandra, vad man har för roller, vem som gör vad och så.
Och liksom det, i avtalsvärlden
lite, och därför tror jag både jag och Pelle då var mycket intresserade av det här. Men om du ska säga att någonting är fel, då måste du veta vad som är rätt. Mm. Och ska du stå där med ett papper och säga hur det borde ha varit men det blev så här istället, då måste du vara jävligt noga under tiden med att ha avtalsvillkor och mekanismer som gör att du faktiskt har en specifikation som är tillräckligt bra för att kunna säga att gör du A så är det fel och gör du B så är det rätt. Annars står du bara där med allmänna, liksom en allmän känsla. Den här liknelsen går ju inte att dra långt som helst och teater är ju subjektivt och så vidare. Men liksom själva idén om att man måste som avtalspart i en projektstyrd leverans vara aktiv med de successiva avtalsbindande effekterna som uppkommer, att man måste känna till det och veta om det, man får inte gå på taxitricket, man måste ha den här integriteten, man får inte låta sig utnyttjas, man ska inte utnyttja någon annan, allt detta de sakerna har jag haft på något sätt nytta av när det gäller liksom min bas i teatern.
Och i en gemensam partsvilja så finns det då ett implicit gemensamt mål
Det finns
som
ju.
Leder, ja, precis som i en teateruppsättning då, ja. Som leder fram till ett slutresultat.
Ja, det är lite konstigt att tänka att den skulle vara att den per definition måste, som många gör i entreprenadvärlden, tänker att det måste, det kommer, om vi inte riktigt bevakar våra intressen till 1000% så kommer vi bli blåsta. Varför det? Varför skulle inte det kunna vara att man har motsatt presumtion och sen ser till att man faktiskt använder sig av de här procedurreglerna för att åstadkomma daglig rättvisa i den meningen att varje beslut som ska göras ska leda till någonting som ökar värdet för beställaren utifrån de förutsättningarna man har. Det är klart att om plötsligt man upptäcker att det står en liksom radioaktiv sten under den här marken som ingen känner till, då blir det ju de värdeskapande åtgärderna blir att minska skadan. Men så länge alla förutsättningar är som de är, då ska man inte fatta ett beslut som leder till att det kostar mer men inte leder till mer värde. Mm. Det måste ju vara en utgångspunkt. Mm. Och då måste man använda reglerna till det och känna till när man blir blåst och när man inte blir det. Och så måste man ge den andra också. För det är inget roligt att ha en leverantör som inte tjänar pengar.
Jag tycker det är intressant. Jag har också hållit på med konst lite tid innan jag började studera. Och då tycker jag att jag känner igen det här som du pratar om med kring processen och kring kanske en tillit också till att man själv känner sin egen process och en tillit till att man vet att en annan person i det här projektet också känner tillit till sin process. Och där skapas också en tillit. Alltså att det finns en ännu liksom på makronivå subjektivitet i det som också skapar förutsättningar för att projektet ska bli lyckat.
Och tillit betyder ju egentligen inget annat än att man med stor hög sannolikhet tror att det kommer att bli på ett visst sätt om man gör på ett visst sätt. Och i konstvärlden, om man då har arbetat enligt vissa tekniker som och vissa arbetssätt som är utarbetade sen liksom urminnes tider och det varje gång har lett till ett resultat som är det man önskar i form av att man har gjort liksom ett val. Det behöver inte vara att det blir vackert eller att det är liksom någon annan tycker det är bra, men man har åtminstone gjort ett val och man har kommit fram till det man vill genom att följa processen. Då har man ju tillit till att processen, jag behöver bara vara process oriented, jag behöver inte vara result oriented. Jag behöver inte tänka på resultatet, jag behöver bara fokusera på processen. Och det är väl det man skulle önska många gånger med myndigheten. De kan inte reglera resultatet på det sätt de skulle önska, men däremot så har de jättemycket att göra vad det gäller att förenkla processen och lära sig ge den uppmärksamhet dagligen hela tiden.
Men det är väl det som gör det här som du arbetar med så intressant, att det handlar kring om just processen och inte om mindre om resultatet, eller att förståelsen kring att processen är vägen till resultatet och att den är minst lika viktig.
Ja, det skulle jag säga att det är precis det är. Så det hänger ihop där.
Lars Arhed, jag vill tacka så mycket för att du var med i P-samtalar.
Tack så mycket.
Mycket roligt att ha dig här.
Tack.